Här börjar Lyckan leker ta fatt av Barbara Cartland, översatt av Knut Rosén, inläst av Monica Einarsson för Saga. Kapitel 1. 1898. Pandia la järnekskransen hon bundit på graven och såg samtidigt att decemberfrosten redan hade förstört blommorna som placerats där föregående dag. Det var inte så många, mest buketter med pappersrosor eller mistel från människorna i byn. En krans med vita krysantemum från kyrkoherden och en med gula från läkaren som hade skött hennes far. Hon kunde inte undgå att känna att det inte var någon särskilt imponerande hyllning till en man som hon trodde hade skänkt inspiration och idéer till det som varit beredd att lyssna. Så sa hon sig själv lite cyniskt att ingen nu för tiden verkade vara intresserad av en man som var kunnig i grekiska eller vars intellektuella förmåga stod långt över det vanliga. Hon hade älskat sin far och tyckt att han varit vacker även när han var död och skulle läggas i kistan. Hon kunde förstå att hennes mor haft mod att rymma tillsammans med honom och utsätta sig inte bara för familjens vrede utan också för att bli utesluten från det sociala livet för alltid. Hennes mor och far hade varit mycket lyckliga, vilket tröstade Pandia, och hon önskade av hela sitt hjärta att de var tillsammans nu och att inget skulle skilja dem åt igen. Men det var svårt för henne att känna något annat än ensamhet då hon lämnade kyrkogården för att långsamt promenera tillbaka till det lilla Tudorhuset i utkanten av byn där hon bott sedan hon föddes. Det var inget stort hus, men medan hennes mor levde hade det varit fyllt av kärlek och lycka på ett sätt som Pandia nu kände att hon aldrig skulle finna igen. Det hade varit en sån lycka att hon, när hon öppnade ytterdörren, nästan väntade sig att få höra sin far och mor skratta i det lilla rummet han kallade sitt arbetsrum och där han arbetade. Och att sedan få se en kopia av sig själv komma från vardagsrummet. Bara att tänka på Celine, något hon gjorde så sällan som möjligt, gjorde henne olycklig. Fastän hon halvt om halvt hade hoppats att hennes tvillingssyster skulle komma till faderns begravning, så tänkte hon när den var över och hon inte synts till, att det faktiskt varit en löjlig tanke. Pandia tog av sig kappan hon burit över axlarna och som trots att den var så tung inte hade hindrat den bitande decembervinden från att få henne att rysa. Hon gick till arbetsrummet därför att det var det minsta rummet på nedervåningen och lättast att värma upp. Där upptäckte hon precis som hon väntat att Nanny hade tänt brasan medan hon varit ute. Flammorna slickade vedträna och kastade ett skimrande ljus över den slitna läderfåtöljen där hennes far alltid brukade sitta. För ett ögonblick tyckte hon nästan att hon kunde se honom där. Sen sa hon till sig själv att människor som döden berövat något alltid tyckte att de såg syner eller hörde röster och att hon måste vara känslig. Så snart som hon blivit lite varmare skulle hon sätta sig ner och med sin prydliga och eleganta handstil skriva ut den sista översättningen hennes far gjort från grekiska innan han blev sjuk. Hon bad en tyst bön att förläggaren som accepterat två av hans andra manuskript skulle tycka om det här också. Men även om han gjorde det så skulle det inte ge särskilt mycket pengar. Samtidigt kände hon att hennes far skulle tycka om att ännu en tunn volym av hans arbete var färdig för publicering, om de var tillräckligt intresserade för att köpa den. Jag undrar hur det kommer sig, frågade Pandia sig själv, och det var en fråga hon ställt många gånger förut. Att pappas arbeten som är så engagerande och inspirerande inte säljs, när människor köper den mest förfärliga smörja som inte skulle kunna inspirera en groda en gång. Eftersom hon visste svaret så skrattade hon. Jag älskade åtminstone allt du översatte, pappa, sa hon högt. Och det gjorde mamma också. Och kanske kommer du en dag att bli upptäckt som så många andra stora författare har blivit. Det var en dröm hon ofta hyst för sig själv tidigare, att hennes far helt plötsligt, som Lord Byron, skulle bli berömd över en natt. Människor skulle flockas i byn där de bodde för att tala om för honom hur mycket de beundrade honom och kanske erbjuda honom en befattning vid något av universiteten.